Jag ska läsa en text ifrån Lukas evangeliet ifrån det femte kapitlet och den 17:e versen och framåt. Lukas 5 och 17. Jag läser i Jesu namn. En dag höll han på att undervisa, och där satt fariseer och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket. De tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga stig upp och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder säger jag dig, och nu talade han till den lame: stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig mitt framför ögonen på den, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sa: det är otroligt det vi har sett idag. Låt oss be. Tack gode Gud att vi får kasta oss ut i ord som är större än våra egna. Tackar dig för ditt ord som är levande, som inte bara berättar saker för oss utan som skapar i våra liv. Nu vill jag be dig om mjuk och varm jord i våra hjärtan där ditt ord får falla ner och så växa upp och bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. Den historia jag har läst, eller berättelse jag har läst, är så upppiggande och så störande och så tröstande att man måste predika den. Jag tänkte tala en stund om att vi är varandras tro. För det tycker jag är den här textens stora poäng. Vi är varandras tro. Märk att det är människor som förhindrar mötet med Jesus i det här fallet. De står i vägen. Men märk också att det är vid samma tillfälle just människor som möjliggör mötet med Jesus för den här mannen. Min fråga är: i hur hög grad är vi egentligen varandras tro? För att det är så långa sträckor i livet, det är jag alldeles övertygad om. Det här handlar alltså om det personliga ställt i förhållande till det kollektiva. Hur mycket jag det ska vara i tron och hur mycket vi det bor i den. Den tradition som den här församlingen har sprungit fram ur har egentligen alltid betonat väldigt tydligt det personliga i tron. Vi märker det tydligt i vårt vokabulär. Hur har du det med Jesus? Det talas om att han blev frälst igår och hon idag, och morbror Axel blir det sannolikt imorgon. Det är jag och Jesus. Och vi understryker Jesus som den personliga frälsaren. Det är viktigt att själv fatta beslut, säger vi ofta. Inte minst i frågan om dop och församlingstillhörighet, så har vi understrukit vikten av att själv komma till ett beslut. I det här finns mycket gott, mycket som är värt att fortsätta kämpa för. Jag tror också att det finns en risk. Om den egna beslutsamheten, den egna sökivern överbetonas, så kan tron i allt för hög grad bli någon slags soloåkning, ett slags fristående lopp. Betoningen av det personliga kräver nog att man aldrig glömmer att vägen fram till Jesus alltid är kantad av de människor som också är min tro. De kantar min väg. Det är bland annat det som den här berättelsen som jag har läst adresserar. Och för mig blir frågan så viktig och så tydlig. Vad händer i de stunder jag själv inte kan hitta en framkomlig väg till Jesus? Vad händer med mig då? Svaret i den här berättelsen är, som jag sa, både uppiggande, störande och tröstande. Och jag tror att jag ska börja med det störande faktiskt. Så har vi det gjort. När vi kommer in i den här berättelsen så håller Jesus ur vårt perspektiv. För jag tycker berättelsens huvudperson, det är mannen på båren. Men Jesus håller på med annat. Han undervisar, står det, och till honom har det dragit sig fariser och laglärda från varenda by i Galileen och Judeen och Jerusalem. Undrar om det inte är en liten överdrift att det är från varenda by. Men säkert från massor av byar. Av alla de berättelser som finns om deras möten, de laglärda och fariseerna, deras möten med Jesus, så kan man dra slutsatsen att de var långt ifrån alltid drivna dit av längtan. Det fanns en del andra motiv också. Säkert fanns det bland dem som kallade sig för laglärda eller fariseer, fanns säkert många som var där för att de sökte sanningen. Men ändå får man uppfattningen om att det var väldigt mycket diskuterande. De var väldigt intresserade av att diskutera. Vad som stör mest, det är ju att de människorna tar så förskräckligt mycket plats framför Jesus. Att de brer ut sig så mycket att det blir omöjligt för längtarna. Alltså alla de som bar stora och skriande behov att få möta Jesus, det blir omöjligt för dem att komma fram. Det är redan fullt. Nöden kommer inte fram. Det här är en ständig uppgift för en församling, för en kyrka. En ständig uppgift. Att ge alla andra frågor, stora som små, sin proportion i förhållande till själva huvuduppdraget för en församling. Nämligen att hålla en plats öppen för mötet med Jesus. Alla andra frågor måste hitta sin plats. Det säger jag därför att jag tycker att det är mycket i en församling som är så viktigt. Det är mycket som ska avhandlas, som ska ventileras. Det finns stora praktiska frågor, organisatoriska frågor, teologiska, moraliska. Och ingen ska komma och säga att det skulle vara oviktigt. Tron har med den här världen att göra. Att leva i det här samhället. Och därför finns en rad frågor vi måste ägna tid. Men så händer det här som händer i texten. Att plötsligt så står det klart att Jesus är i stan. Jesus är här. Hans uppdrag är kristallklart. Han har inte kommit i världen för att kalla rättfärdiga, men för att rädda dem som är förlorade. Rädda alla oss som vet att vi är förlorade om han inte finner oss. Igen och igen. Det gäller alltså att stå där. Nära. Men inte stå i vägen. Jag tror att det i hög grad handlar om attityder. Kyrkan har inte monopol på Jesus. Och det bör nog sägas igen och igen. Kyrkan har inte monopol på Jesus. Det är ett upprepat mönster faktiskt i Nya testamentet att när människor hindras från att komma fram till Jesus så är det oftast just andra människor som står i vägen. Inte nog med det. Man kan också säga att det oftast är människor som borde ha varit till stor hjälp i detta att se till att vägen fram till Jesus inte täpps igen. Det är oftast de som hindrar. Faktiskt ibland Jesu egna lärjungar står i vägen. Skälet till att de hamnar där skiftar. Jag vet inte, om man läser de här texterna så får man en slags uppfattning om att oftast är det rädsla som gör att en människa, istället för att vara en sån här vägröjare, blir ett hinder för någon. Oftast rädsla. När nåden överflödar, när kärleken tar storsegrar och när barmhärtigheten slår upp sina dörrar på vid gavel, så verkar det som om det automatiskt vaknar någon slags spärrvakt i alla oss andra. Så någon ordning får det väl vara. Alltså, hur skulle det se ut om alla gjorde så, eller om allt möjligt tilläts med tiden? Någon ordning får det vara. Och så måste Jesus aktivt sörja för att somliga grupper inte förvägras tillträde till Jesus av alla oss spärrvakter. Barnen är ett utmärkt exempel. Hindra dem inte, var Jesus tvungen att säga. Hindra dem inte. Och detsamma gäller alla de som de halvsmutsiga har klassat som helsmutsiga. Och med tankar och blickar och ord hållit på avstånd. Då säger Jesus, hindra dem inte. Stå inte i vägen. Det var det störande. Då tar vi det uppiggande. Det är ju den alldeles ogenerade självklarhet som präglar den här mannens kamrater. Hos dem vilar på något sätt inga ledsamheter. De ska fram. Vad som än händer. Nu drivs ju ingen människa i livet av enbart ogrumlade motiv. Om det vore någon slags liksom krav för att något skulle hända, så skulle inte mycket bli gjort. Ingen drivs av ogrumlade motiv. Jag tror verkligen att det var de här männens iver att få sin kamrat fram till Jesus som var själva huvuddrivkraften. Men man kan ju också tänka att lite grann handlade om dem själva. Och att det inte gör någonting. Lite av den här inställningen. Men alltså, har vi burit honom ända hit, så var det väl skam om vi måste bära honom tillbaka också. Ja, klart, är det egentligen bara det här lilla avståndet härifrån och dit som vi måste liksom ta oss förbi. Därav den här fräcka kuppen som de gör. Och jag ber om ursäkt för den banala kopplingen, men jag kan inte riktigt hålla bort tanken ifrån Jönssonligan. Jag ber om ursäkt. Finns något av den andan här, när de står där med båren och inser att detta går inte? Då säger en av dem, jag har en plan. Och den andra, lysande Sickan. En underbar bild. Det är inte svårt att föreställa sig hur de letar reda på trappan upp mot taket. Hur de plockar bort tegelsten efter tegelsten. Och de firar ner i ett mästerligt samarbete. Mannen centimeter för centimeter framför Jesus. Inte en sekund är de upptagna av om den här handlingen eller aktionen passar in i det som just då avhandlas där nere i rummet. Det är de helt ointresserade av. De bara firar ner den här mannen. Som ett skepp sänks han ner. Som ett skepp mot vattenytan sänks han rakt in i pågående diskussioner. Men hallå, vad säger du Jesus om alla de som bryter sabbatsbudet? Skeppet hackar till. En liten aning och kommer i obalans. Men de lyckas räta upp det igen skickligt. Säg mig mästare, vad har du för fullmakt? Och vem har gett dig den? 2 decimeter till, sänks skeppet. Nu är det i höjd med Jesu ansikte och ingen hör vad han säger. Är det rätt eller inte att man betalar skatt till kejsaren? Och ursäkta mig Jesus, men... Johannes lärjungar, de fastar och ber ofta. Fariserna med för den delen. Men dina lärjungar, de äter och dricker. Det dunsar till. När mannens bår, luftskeppet, tar mark mitt framför Jesus. Vad än ämnet var för undervisning, eller för diskussion, eller frågor, så är det nu han som sätter agendan för resten av den här dagen. Det är hans behov som tar över. Och jag tror att det är det som kallas väckelse. När behoven tar över. Observera att det centrala problemet för den här mannen inte tycks vara hans förlamning, utan hans inre trasighet. Att själen inte kunde röra sig riktigt fritt. För det är hans själ, ofriheten där, som Jesus talar till först av allt. Jesus börjar inte samtalet med att säga att jag ser att du är funktionshindrad. Han talar till den här mannen. Det är inte alltid säkert att det är de yttre och synliga behoven som skriar mest i oss. Jag har funktionshindrade vänner som nästan inte vågar gå fram till förbön eller vill gå fram till förbön. Därför att många bara ser deras rullstol. Liksom ingen mening att fråga ens vad de vill ha förbön, för det är alldeles uppenbart. Karl sitter ju i rullstol. Så säger de till mig, det var inte därför jag åkte fram. Jag åkte fram av helt andra orsaker. Också där sitter ju en komplett människa. Det finns en alldeles fantastisk mening i den här texten. Jag tror att den höljer den kristna församlingens vackraste hemlighet. När han såg deras tro, sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Försök följa Jesu blick. Han ser på dem, och omistligen måste han ju titta uppåt då. Han ser på dem, han ser deras tjurighet, han ser deras engagemang, han ser deras tro. Och så ser han på mannen, och så är det som om deras ansikten liksom smälter ihop för ett ögonblick. Och så tilltalar han mannen med det som är Jesu alldeles omistliga tilltal. Min vän, dina synder är det förlåtna. Det fysiska under som sen sker tycks framför allt, det är stort nog i sig själv, men det tycks framför allt vara en slags vägvisare att peka på det under som är störst av alla. Nämligen att få sin synd försonad eller förlåten. Nu tar han sin bår och går hem. Och vad de än tycker och tänker om andra, så måste de flytta på sig nu. Ordningen är rubbad. Det går inte att stå kvar på tillskansade platser längre. Det har gått hål i taket på många sätt. Och här tycks ske ett helande på många plan. Så undrar man, vem var egentligen lyckligast när den här samlingen upplöstes? Ja, mannen som hade varit lam, kanske vi säger. Ja, han var säkert jättelycklig. Men jag undrar om inte lyckan var minst lika stor på taket. Och så alla de som hade fått vara med och firat ner honom. Och det är väl något av frukten av detta, att vi är varandras tro. Att segern blir större än en privat seger. Det är på något sätt vi som delar den. Jag vågar säga att också det här är ett mönster i många av Bibelns skildringar, Nya Testamentets skildringar av Jesu möten med människor. Det är att många av dem hade aldrig mött Jesus om det hade varit, så att säga, upp till dem själva. Det är ju ett uttryck vi använder ganska mycket i valfrihetens värld. Det är upp till oss själva. Förskräckligt uttryck. För där någonstans är vi vid det tredje då och sista. Det tröstande. För dig som är så trött och så besviken att vägen fram till Jesus känns för lång, omöjlig, läser jag några korta texter från flera ställen i Nya Testamentet. Man förde till honom människor som led av olika plågor. I Kafarnaum säger en man: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Synagogsföreståndaren i stan säger: min dotter har just dött. Kom och lägg din hand på henne. Det kommer en pappa bärande på en svårt plågad son. I Betsaida ledde man fram till Jesus en man som har varit blind ifrån födseln. Och folk kom till Jesus bärande med sina barn för att han skulle välsigna dem. Och raden skulle kunna bli oändligt lång. Vad betyder det? Jag tror att det betyder att din kamp också sitter i oss. Det är inte bara ditt ansvar att ta dig ur dina tvivel och att klippa dina band med det som fjättrar dig. Vi är här. Det är också vårt ansvar. Om en lem lider, så lider de andra. Jag fick ett brev för ett drygt år sedan. Ett tungt brev. De handskrivna, ganska svårtydda sidorna var fyllda av mer sorg och förtvivlan än de flesta människor är med om, tror jag, under ett långt liv. Och ändå kunde jag räkna efter ganska snart och säga att den här mannen som skrev var någonstans i min egen ålder, lite drygt 40. Han och hans fru hade förlorat 2 barn i en svår hjärnsjukdom. Han skriver nu och berättar om det, om hur alla glansbilder av livet, glansbilder av Gud, nötts ner till gråsvart grus i hans liv. Han skriver sin berättelse som ett svar på en av mina böcker. Jag läser det här brevet 1 och 2 gånger. Jag kommer på mig själv med tiden att jag tar med mig brevet nästan överallt. Stoppar i väskan om jag åker någonstans. Tar med mig det till sängen på kvällen. Läser det inte alltid, men det ligger där. Den här pappan skriver om hur allt i en människas liv kan gå i bitar. Jag citerar: ett barnliv, ett samliv, en gudsbild, en självbild. Han skriver att han har gjort Jobs ord till sina egna. När jag väntade på ljus kom mörker. Och att den dagen deras andra barn dog, så var det något annat inom honom som också dog. Han skriver att det var tron på en god och trygg far som har omsorg om sina barn. Så blir förlusten av Gud mitt i en svår livskris ytterligare en svår förlust. Det här brevet får en märklig effekt. Jag läser ett brev som handlar om förlorad tro. Och så inser jag hos mig själv att denna ärlighet, detta att skriva det till mig, hos mig väcker precis den motsatta känslan, nämligen att jag tror. Det är som om han bjuder med det här brevet ett rum som är stort nog också för mig, där jag kan stiga in och säga att jag tror faktiskt på Gud. Kanske är det största vi har att bära med oss in i den här gemenskapen sanningen om oss själva, inklusive våra skavanker och våra sår. Där det talas sant om livet, där är Kristus aldrig långt borta. Aldrig. Men så snart vi väljer den andra vägen av förenklingar och att putsa på det blanka, så är det som om vi stänger varandra ute ifrån den läkande eller helande gemenskapen. Låt mig därför säga det med så tydliga understrykningar bara kan. Därför är du som kämpar också en gåva till den här gemenskapen. Det är i ljuset den gemenskapen finns. Det är sanningen som ska göra oss fria. Jag funderar allt mer på om det här ordet tro egentligen inte stavas sällskap i väldigt hög grad. Att det inte är en soloåkning, utan att det handlar så mycket också om de där som finns runt omkring, för att ta ett nappatag när det behövs. När allt var som mörkast hos den här familjen, så fick de besök, den familjen berättar om. De besökande inledde med att säga att de inte hade något att säga. Och det är sympatiskt. Men innan de gick så vände sig frun om, den besökande frun, och så sa hon: glöm aldrig att även om Gud är borta, så är vi kvar. Glöm aldrig att även om Gud är borta, så är vi kvar. Kanske är det en av de riktigt stora poängerna med den här outgrundliga och ofullkomliga mästerverket som vi kallar för församlingen eller kyrkan. Kanske är just detta en av de stora poängerna. Jag kan inte tro just nu, säger du. Det är många andra som gör det. Låt dig bäras av dem. Jag kan inte känna att Gud är i mitt mörker. Det är många andra som har varit där, som vet att Gud inte svek. Håll dig i dem. Kyrkan är ett hav att kasta sig i. Ett hav med djup under djup. Det finns 1000 famnar av erfarenheter, prövningar, anfäktelser och bönerop. Och så ytterligare 1000 famnar av storslag och nederlag, segrar och blödande vittnesbörd. Och under det 1000 famnar till. Mörka vatten av nåd, nåd och nåd. Kyrkan är ett hav att kasta sig i, ett hav av bärighet där en liten människa kan få känna sig buren av oändliga krafter. Det vet man inte förrän man har prövat det. Och det får vi aldrig glömma. Det får vi aldrig växa ur. Aldrig svika. Vi får inte svika varann. Eller med ord i den här texten. Den där platsen framför Jesus måste hållas öppen. Om vi som känner oss hemma här, som har en lång historia här, om vi har intagit sådana platser, om vi står så tätt så att vi gör det svårt för dig att komma fram, så förlåt. Det var innerligt väl att du kom. Att du väckte oss. Det var innerligt väl att du kom. Amen.